Det finns något konstigt nätverk här inne som den hoppar in på hela tiden. Så är vi. Men sen var jag också med några... Nej. Varför är den så? Där. Med några kompisar och såg den här filmen. Om vi kan ta den förra bilden. Den som heter The Rise of Skywalker. Det är Star Wars episod 9. Det har tydligen gjort 9 filmer nu i den serien. Och några spin-off-varianter också. Och faktum är att jag är ingen så jätte-Star Wars-fan egentligen. Jag har sett en hel del av de här filmerna. Jag kan tycka det är lite kul, men inte så att jag kan hela Star Wars-universet och har massa figurer hemma och sådär. Men när vi satt och kollade på den här, Daniel Grindeland var med också och Anton Bergstrand var med. Och vi bara slogs av vad mycket liknelser det fanns i den här filmen till Guds rike och till den andliga kampen på något sätt. Att liksom en bild på andlig strid, hur de kämpar mot sina egna liksom inre lögner, inre konflikter och samtidigt mot en yttre fiende som vars syfte är att splittra upp, att dela, att förgöra, att förstöra. Och vi tänkte att det är ju så det ser ut i den andliga världen också. Det är precis det här vi håller på med många gånger. Och visst, de har sina lasersvärd och kanoner, men framförallt så har de kärlek. De har stark gemenskap och de har the force, kraften liksom, som sina vapen. Och det är precis det vi har också. Vi slåss med Guds vapen och med Guds kraft. Och så var det ett citat i den här filmen som bara fastnade i mig. Vi kan ta fram nästa bild där en som heter Poe säger så här: First order wins by making people think they are alone. We are not alone. First order, för att sätta in i kontext lite, det är alltså fienden kan man säga i den här filmen. De vinner, fienden vinner genom att få människor att tro att de är ensamma. Men vi är inte ensamma. Och han säger det här när han pratar med en person som lever långt ute i galaxen där på någon planet där hon känner att det finns inga kvar av de goda längre. Det finns ingen som kämpar för det som är gott. Vi håller på att gå under liksom. Och så säger han, men det är precis vad fienden vill att du ska tro. Att du är ensam. Men du är inte ensam. Vi är inte ensamma. Och i slutet av filmen så kommer hjälpen, spoiler alert, men då kommer det liksom alla de här som är allierade med de goda liksom, och de bekämpar ondskan och de vinner och det är massa människor som dyker upp helt plötsligt. Eller människor är de inte allihop, men alla möjliga figurer i alla fall. Och rymdskepp. Och det är en sån stark scen liksom att wow, det kommer. Och det finns i många filmer, det finns i Sagan om ringen-filmen också. Så man känner nu allt hopp ut och så kommer en jättearmé i slutet som ingen hade räknat med, som leds av någon med mycket makt och sådär. Och det finns i Bibeln också. Ni kanske känner igen berättelsen från Andra Kungaboken 6 om Elisha. Han har mycket av Guds frid i sitt hjärta. Han är lugn, han vet att Gud är god. Han hör Gud väldigt, väldigt tydligt, Elisha. Han kan hela tiden liksom se vad fienden har för plan. Han vet vad de kommer göra. Det är massa folk som håller på att anfalla Israel. Och han vet, och så säger han det till kungen. Men nu kommer de anfalla den staden. Så går de dit och skyddar den. Och så, nu kommer de anfalla där. Och till slut blir fienden så arg. Så de liksom, vad är det? Finns det en spion? Eller vad är det som händer? Nej, det är men Elisha, säger de. Han vet allt vad vi gör. Men till slut så omringar fienden en stad där Elisha sitter. Och hans tjänare vaknar på morgonen, tittar ut genom fönstret och ser det här. Liksom. Nu är det kört, vi är helt omringade. Och tjänaren verkar vara väldigt full av stress och oro. Och har ingen liksom tillit till att det kommer gå bra. Så han blir helt så här, vad ska vi göra? Det är slut, va? Och Elisha bara svarar helt lugnt. Var inte rädd. Det finns fler på vår sida än på deras. Och sen ber han Gud att öppna ögonen på tjänaren så att han ser. Och då ser han vagnar av eld och hästar av eld liksom runt hela. Han får liksom se in i den andliga verkligheten att det finns så mycket mer än vad du kan se. Och de är på vår sida och de strider för oss. Så du kan vara lugn. Och sen händer det en massa andra roliga saker där. Du kan gärna läsa Andra Konungaboken när du kommer hem. För den. Jag tycker det är mycket spännande och bra undervisningen. Men jag tror att det här är en hälsning till oss, till er som känner er omringade, som känner att jag är ansatt på alla håll liksom. Det är grejer överallt som går emot mig. Hur ska det här gå? Och så till slut i det så börjar man känna sig så ensam. Och det är fiendens strategi. Fienden vinner alltid genom att få dig att tro att du är ensam. Men du är inte ensam. Du är inte ensam. Det är fler på Guds sida än på fiendens. Faktum är att ett av fiendens namn som används i Bibeln, diabolos på grekiska, det betyder anklagaren om man ska översätta det ordet. Men om man delar upp ordet i dia och ballos, som är de två grundorden för det, så betyder det, dia betyder åt olika håll kan man säga, eller isär. Och ballos betyder kasta. Så det fienden gör är att han vill kasta isär, skingra liksom, så att vi blir isolerade. Men du är inte ensam. Och det här visar också på att vi befinner oss i en andlig strid som påverkar den fysiska verkligheten. Ja, det var krig i fysisk mening på Elishas tid. De stod där med hästar och vapen och allt möjligt liksom. Och det var svärd liksom. Det var ett krig som pågick. Men det fanns en andlig verklighet som påverkade hur den fysiska verkligheten såg ut. Och ja, det finns konflikter i ditt liv. Det finns strider liksom. Det finns saker som händer. Oro och allmän stress liksom. Sjukdomar och trassel. Men den bakomliggande verkligheten är andlig. Och det är där striden står på något sätt. Många gånger luras vi att ta striden i det fysiska. Men det resulterar oftast i att människor blir väldigt sårade och ledsna. Men Jesus säger att vi ska slåss mot det andliga. Bibeln talar om den andliga striden och hur Jesus från dag ett tog strid mot mörkrets makter. Så här står det i 1 Johannes 3:8. Guds son uppenbarade sig för att göra slut på djävulens verk. Det är syftet med att Jesus uppenbarades. Han tog strid mot djävulens verk för att riva ner allt det som inte är från Gud. Och jag tror att vi har en kallelse att leva som andliga krigare. När vi lever liv i Guds vilja så är vi med i den kampen som Jesus har påbörjat. Och ibland kan det vara stora slag och väldig kamp liksom. Men många gånger så är det små handlingar av godhet som driver mörkret på flykt. Tolkien som har skrivit The Hobbit och Sagan om ringen. Han skrev så här i The Hobbit just. Många tror att det bara är stor makt som kan hålla ondskan i schack. Men det är inte vad jag har funnit. Jag har funnit att det är små vardagliga gärningar av vanligt folk som håller stånd mot ondskan. Små handlingar av vänskap och kärlek. De val vi gör varje stund påverkar huruvida vi trycker ondskans rike tillbaka eller låter oss tryckas tillbaka av det. Och som Bibeln beskriver så verkar det inte finnas något mellanting. Antingen trycker vi bort ondskan eller så trycks vi tillbaka av den. Antingen avancerar Guds rike eller inte. Och det är ofta genom de här vanliga små handlingarna. På samma sätt är ju ondskans strategi egentligen likadan. Det är ju sällan ondskan kommer in liksom som en stor liksom djävul med en hög gaffel i handen. Jag vet inte, är det någon som har mött det någon gång? Och liksom bara så här, bryter ner allting. Utan ofta sker det gradvis liksom. Vi tar små steg åt ett annat håll. Ja, men jag tror på Gud, men det här kan jag nog göra själv. Och jag litar mer på det här. Och så börjar jag lyssna på de här rösterna. Och så liksom tar man steg bort. Det är de små varjedags stegen och besluten och handlingarna som vi gör som påverkar. En av fiendens ständiga strategier är att vilja få oss att känna oss ensamma. För när han får oss isolerade så börjar vi långsamt att dö. Som elden, det är en sån tydlig bild, jag har sagt det massa gånger men den är så bra. Om du har en eld med vedträn som brinner ihop så funkar det. Tar du ett av de vedträdna och lägger själv liksom på ett annat ställe så kommer det ganska snart att falna och dö. Men när det håller på att dö, om du tar det då och snabbt lägger in det igen i elden, så får det liv. Det börjar brinna igen. Och så är det med vår tro, så är det med vår gemenskap. Vi behöver varandra. Gemenskap är ett andligt vapen. När vi aktivt söker gemenskap och gör det som kommer an på oss för att underlätta för nära relationer, då gör vi slut på fiendens verk. Gemenskap är inte bara en trevlig aktivitet, att man gör det för att det är lite kul, utan det är ett andligt vapen skulle jag säga. För det avslöjar fiendens strategi och det visar på något helt annat. När vi väljer att umgås med andra människor, hur mycket det än kostar. För det är inte alltid enkelt med relationer, det vet alla. Eller hur? Ibland sårar vi varann, ibland händer det grejer som gör att vi inte litar på varann. Och någon luktar illa och någon är svår att förstå och någon pratar för fort och någon står för nära när de pratar och någon är irriterande. Ja, ni vet. För så är det med människor. Men när vi trots det väljer att aktivt söka gemenskap, då gör vi slut på fiendens verk. Du är inte ensam. I Johannes 17, 21-24 så får vi vara med när Jesus ber. Det finns några tillfällen i Bibeln där Jesus ber. Och här är ett längre tillfälle där han ber en lång bön. Och det är som att man nästan får smyga in på Jesu egen andakt. Ni vet, det står många gånger att Jesus var borta när lärjungarna vaknade. Ja, men då var han uppe på ett berg. Eller han hade gått till en enslig plats för att be. Han tog mycket tid i bön. Ofta på morgnarna. Så var han bara borta liksom. Han var i Jesus. Ja, men han ber. För han behövde tala med sin pappa. Han talade med pappa Gud. Och det här är något för oss att ta efter. Och här får vi nästan tjuvlyssna lite på vad är det Jesus ber om i de här stunderna. Vad händer när han sitter hos fadern? Och då ber han för dem. Först ber han för sina lärjungar, de som han har omkring sig. Liksom. Och sen fortsätter bönen och säger, men jag ber inte bara för dem. Utan jag ber också för dem som kommer att komma till tro genom deras ord. Det vill säga han ber för dig och mig. Han ber för dem i hela historien som har kommit till tro genom apostlarnas undervisning. Så Jesus sitter där för 2000 år sedan och ber för dig om du är efterföljare till Jesus Kristus. Och så ber han så här för oss. Jag ber att de alla ska bli ett. Så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Låt dem vara i oss. Så att världen kan tro att du har sänt mig. Den härlighet du gav mig, den har jag gett till dem. För att de ska bli ett, så som vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att deras enhet blir fullkomlig. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du älskar dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är så att de kan se den härlighet du gav mig eftersom du älskade mig redan innan världen skapades. Jesus ber att vi ska vara ett. Ett med varandra, ett med honom. Motsatsen mot fiendens slita isär, kasta åt olika håll. Gud är en. Och det är en av kyrkohistoriens viktigaste sanningar att Gud är treenig. Det ryms en mångfaldig Gud, men den är en enhet. Gud kan i sig själv hålla ihop. Och det är vår styrka. Det är vårt främsta vapen. Därför ber Jesus för oss att vi ska vara ett så som han är en. Tre sätt för att verka för stark gemenskap. För det första, äktenskapet. Jag vet att inte alla här inne är gifta, men jag vill lyfta upp det här. För det är så oerhört viktigt och så oerhört centralt faktiskt i Guds ord. För Gud använder det som en liknelse för hela liksom kärleksrelationen mellan Gud och människa. Och han instiftar äktenskapet mellan man och kvinna som en stark enhet. Det betyder inte att alla måste vara gifta, men det är en liksom, det är Guds sätt att bygga och på något sätt återspegla sin egen enhet på jorden. Genom en relation som bygger på överlåtelse. En relation som bygger på att man ger upp sig själv på ett sätt för en annan människa. För det är så äktenskapet beskrivs i Bibeln. Vi hade äktenskapskurs här förra våren och det var jättebra och väldigt, väldigt roligt att få vara med och med flera par liksom växa i det här och lära sig saker och så vidare. Men en grej som jag tycker är oerhört bra som man säger där är att äktenskapsrelationen skiljer sig från föräldrabarngenerationen, den relation man har till sina barn, på ett väldigt tydligt sätt. Eller de är egentligen helt olika, de relationerna. För en föräldrabarnrelation, den går ut på att man börjar oerhört tajt. Barnet är så beroende av sina föräldrar. Men relationen syftar till att barnet ska bli självständigt. Och att vi ska på ett sätt distansera oss ifrån varandra så att barnet får bli en egen människa, en egen person som är stark och som vet att jag älskar det och som vet att jag alltid står bakom. Men målet är att barnet ska få bli självständigt, eller hur? Ett äktenskap är precis tvärtom. Där är det två självständiga individer som steg för steg väljer att komma närmare och närmare och närmare varandra. Så att enheten bara blir starkare och starkare. Det är Guds syfte med ett äktenskap. Och det är ett förbund med ett syfte att komma nära. Och det är en bild genom hela skriften. Och vi kommer prata mer om det här en annan gång. Men det är en bild genom hela skriften för den andra punkten. Nämligen församlingsgemenskap. Där församlingen liknas som bruden. Och Kristus själv som brudgummen. Och himlen är som, blir som ett bröllopsfest liksom, där de får förenas. Gud själv använder bilden av äktenskapet för att förklara vad det är vi håller på med när vi ses så här. När vi är församling i gemenskap. Ja, men då är syftet inte som en föräldrabarnrelation i första hand att vi ska bli mer och mer självständiga från varandra, utan egentligen att bli mer och mer överlåtna till varandra. Att få växa ihop. Att få gå igenom saker tillsammans. Att få slåss tillsammans för Guds rike. Att få be tillsammans. Att få be för varandras svårigheter och svagheter tillsammans. Att få bekänna vår synd för varandra. Att få lyfta upp varandra. Att få tala ut profetiska ord över varandra. Att få be om helande för varandra. När vi lever det livet, då växer vi samman in i Guds förbund. Gemenskapen med Jesus och varandra syftar till att bli djupare. Och en sak som vi kommer börja eller har börjat jobba med redan inför den här våren och som vi har haft uppe på några församlingsaftnar och sådär, det är det vi kallar för öppen kyrka just nu. Det är arbetsnamnet. Vi får se om det kommer heta så eller något annat. Men att vi ska försöka koncentrera mycket av det vi gör i vår församling till en veckodag där vi får tid att mötas. Där vi får äta tillsammans, där vi får dela livet tillsammans som är utöver den här stunden på söndagen, för då är det så mycket annat som sker. Men där gemenskapen får stå i centrum och där vi får ha ett tydligt syfte av att komma närmare varandra. Att få tid, att få skratta, att få äta, att få dela livet med varandra. Så håll ögon och öron öppna efter mer info om öppen kyrka. Och prioritera det, för det kommer bli viktigt tror jag för framtiden. Och det tredje jag vill säga, det är vänskap. Äktenskap, församlingsgemenskap och vänskap. Tre områden att verkligen satsa på. Och jag vill bara säga kort om vänskap. Jag ska försöka avsluta här snart så det inte blir för långt. Men jag tror vänskap är oerhört viktigt. Det finns vackra vänskapsrelationer beskrivna i Bibeln. Man kan läsa om David och Jonathan till exempel. Hur de verkligen levde nära varandra. Och man kan se i Jesu liv hur hans cirklar på något sätt av vänskap såg ut. Och det har för mig varit en så jättebra bild. För det finns också, även på det här området, försöker ju fienden komma med lögner. Och en vanlig lögn är att du har inga vänner, men alla andra umgås med varandra hela tiden. Det vill djävulen alltid få oss att tro. Att ingen vill vara med mig, jag känner mig utanför, jag har ingen att vara med. Men alla andra, de umgås jämt, de träffas alltid. och är vänner med varandra jättenära. Liksom. Så tror jag inte att det är. Nej, så är det inte. Och tittar man på Jesus så kan man säga han hade liksom olika, dels hade han ju de här jätteskarorna som liksom kom och dök upp när han predikade liksom, och som började samlades. Liksom. Det var massa människor som fanns där. Sen hade han de 72, står de ibland. Han skickar ut de 72. Det verkar vara en mindre skara människor som man har en annan typ av relation till. Och bland de 72 så väljer han ut de 12 som ska vara hans apostlar. Och det finns ju flera syften med det än vänskap. Det finns ju en hel liksom, tanke kring hur han ska föra Guds rike vidare. Och så där. Men ändå, de 12 får ändå vara väldigt mycket närmare Jesus. De blir en kärntrupp av närmare relationer liksom. Men bland de 12 så verkar det också som att 3 av dem, Jakob och Johannes och Petrus, de verkar vara närmare. För att det är ofta de som får följa med på lite specialuppdrag så där, när han går upp på förklaringsberget eller när de ska in och be för någon som är sjuk. Alltså de 3 har en särskild relation. Och bland de 3 så verkar det som att ja, men Johannes verkar ha en särskild relation till Jesus. Det verkar vara hans närmsta vän. Där han delar saker ännu mer förtroligt. Och jag tror att det är en bra bild för oss också att tänka så. Men vi har församlingen, vi har den här stora gemenskapen. Och här kan vi heja på varandra och alla, vi tycker om varandra. Men vi kan inte ha de där nära relationerna med alla. Därför behövs det mindre gemenskaper. Det är därför vi har huskyrkor till exempel. Där vi får mötas i mindre grupper. Är du inte med i någon huskyrka som träffas liksom i hemmen. Kom till mig här efteråt så ska jag hjälpa dig. Och försöka hitta en plats där du får vara med och träffa andra kristna. Och dela livet på ett annat sätt än man gör på en stor gudstjänst. Och sen liksom försöka hitta någon eller några som är ännu närmare. Så är det i mitt liv. Det är inte jättemånga människor jag har som jag delar det här liksom allra närmaste med. Och jag skulle nästan säga, är man gift så skulle jag säga då är det nog ens fru eller en man som borde vara den personen. Som man delar allt med, som man är allra närmast. Men sen kan man också ha andra vänner. Men fråga Gud om det här. Be om detta och sök detta. Be Gud om vänskap. Sök aktivt. Identifiera dig inte med utanförskapet. Låt inte det bli sanningen om dig. Att jag är en sån som är utanför. Det är vad fienden vill. Han vill att du ska känna dig utanför. Elia som var Elishas företrädare, eller man ska säga som profet. Hans svaghet verkar vara att han gång på gång trodde att han var helt ensam, fast han inte var det. Han fick se stora mäktiga ting som Gud gjorde. Och sen bara sekunderna efter så bara känner han, jag vill dö för jag är helt ensam. Det finns ingen som tror på Gud, menar jag. Och så får han gång på gång säga, men det är inte sant. Det finns massa människor här som vill vara med. Du är inte ensam. Ensamheten isolerar, förlamar och dödar. Och jag skulle säga att det ligger andemakter bakom det. Be om befrielse och sök gemenskapen till varje pris. Och skapa principer för ditt liv. Gör prioriteringar. Ta beslut på de här. Kan vi få tillbaka de där 3? På de här 3 områdena. Äktenskap, församlingsgemenskap och vänskap. Om du är gift, lever i ett äktenskap. Ta beslut idag för att kämpa för det. Investera tid i ditt äktenskap. Gör allt du kan för att det ska bli bättre, för att ni ska komma närmare varandra, för att ni ska kunna dela mer med varandra. Och behöver du hjälp så sök hjälp. Be någon om hjälp. Och församlingsgemenskapen, satsa på den. Gör det till din princip för ditt liv att jag går till gudstjänst varje söndag. Jag tänker vara med i en mindre grupp där jag överlåter mig till andra. Och på vänskapens område, satsa på det. Försök investera i en annan människa. Ta tid. Jag ska avsluta med ett ord från Predikaren 4, 9 och 12 som man ibland läser på bröllop. Men jag tror att det är större än så. Då står det så här. 2 är bättre än 1. Den ensamma kan bli överfallen men 2 kan stå emot. Och en tredubbel tråd brister inte så lätt. Det är skönt med en del så här, klara sanningar från Bibeln. 2 är bättre än 1. Punkt slut. Det är precis så Jesus säger i början. Eller fadern säger när han har skapat Adam. Så säger han, det här är inte gott att han är ensam. Och så skapar han Eva och så säger han, det här är mycket gott. Två är bättre än en. För den ensamme kan bli överfallen. Så har det varit i mitt liv. De gånger när jag söker ensamheten, när jag isolerar mig av olika anledningar för att jag blivit sårad, skadad liksom, av andra människor, det har hänt grejer. När jag då liksom går för djupt in i en ensamhet utan Gud, då börjar frestelserna komma. Liksom. Och när man står själv i det, då är det svårare att stå emot frestelser och tankar och lögner. Och så blir det oftast bara att man kommer längre ner. Men två kan stå emot. Och en tredubbel tråd brister inte så lätt. Det vill säga, antingen kan man tänka det som att okay, om man är fler än två så är det bra. Men man kan också tänka om Gud är med. Två plus Gud. Liksom. Eller en gemenskap plus Gud. Wow, det brister inte så lätt. Det håller. Och det håller in i evigheten. Ni kan komma upp, Lena och Ragnar. Nu ska vi få be. Du är inte ensam. Och jag vet att en del av er som sitter här sitter och tänker, jo, men det är jag ju visst, jag är ju ensam. Jag har ju inga vänner, för det känns så genuint i dig. Och det kanske är så just nu att du har hamnat där. Liksom. Låt det här bli en stund där Gud verkligen får komma och gripa in och liksom bryta din identifikation med den ensamheten. Och istället söka gemenskapen på ett nytt sätt. Och jag tror också att det här är en stund att få be för våra äktenskap. Det är så oerhört viktigt att göra det. Av de äktenskap som ingås under ett år så är det 50% lika många som blir skilsmässor samma år. Så ser statistiken ut idag. Liksom. Hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Och jag tror inte det är gott för ett samhälle. Jag tror inte det är gott för vår värld. Och det är inte gott för individer. Det är inte gott för någon. Liksom. Utan det finns något att be för här, tror jag. Be om starka äktenskap. Och det ska vi också göra den här stunden. Jag ska också läsa några ord som vi har fått när vi bad här innan gudstjänsten. Jesus vill rensa bort det som gör att du inte bär rik frukt. Han gör det av kärlek. Ett annat ord. Jesus uppmuntrar äkta par att ta steg i tro tillsammans. Ni längtar, var inte rädda. Jag, Herren, går med er. Det var kul, jag var inte med när ni lyssnade in de här orden. Det var uppmuntrande att se. Jesus vill omfamna dig som hungrar efter detta. Kom till mig. Du är inte ensam, ge inte upp. Det är ett stort hopp. Och du som tror att du inte är användbar för att du ser dig som naggad i kanterna. Sanningen är att du är högst användbar i Guds rike. Wow. Vilka sanningar. Sen kom Ragnar väldigt fint här och bara pekade på att jag har glömt att vi skulle haft en kollekt förut också. Så det tar vi nu. Under den här lovsången. Men när vi börjar lovsjunga nu också så välkommen fram. Vi har förebedare, ni kan komma fram som finns här som är beredda att be tillsammans med er. Vi har ljusbärare här. Men jag skulle också säga här framme finns ett jättebra plats där man bara kan få komma fram och falla på knä. Och det är ju så här, det är inget magiskt i att man går fram. Vi säger ofta det, vill ni komma fram till förbön? Man kunde gå åt vilket håll som helst. Men ibland finns det någonting i att få tillbe med hela kroppen. Att få göra ett statement att ja, men nu går jag en sträcka för att visa att jag inför Gud. Liksom, att jag vill mer nu. Jag vill att han gör något i mitt liv med det jag har hört. För när jag har stått här nu och predikat, det är inte bara för att ni ska tycka att det var trevligt. Eller att ja, men det var lite fina saker. Utan det är för att jag tror att Gud vill göra någonting i våra hjärtan. Och då är den här stunden jätteviktig. Så ta vara på den. Gör någonting fysiskt. Ställ dig upp och säg till Gud. På det här området talar du till mig just nu. Och jag ber att du gör en förändring. Eller kom till någon annan och säg, be för mig du, för jag behöver det här. Och om det nu är så att gemenskap är ett vapen i den andliga kampen. då tror jag det är bra att be för varandra och inte alltid bara be själv. Det kan du göra hemma. Här kan vi be för varandra. Och det är en oerhörd välsignelse i det. Ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans? Så det är lättare att röra sig ut i bänkarna också. Ni får gärna under lovsången också ställa er i bänkarna, röra er, dansa. Var fria liksom i det som händer. Efter att ni har lagt pengar i kollektboxen. Ja, Herre, jag ber för den här församlingen. Jag ber för oss som är samlade här idag. Jag ber Gud att du kommer med ditt hopp. Jag ber att du kommer och bryter lögner över våra liv som säger att vi är ensamma, att vi är isolerade. För just nu är vi här tillsammans. Vi är inte ensamma i det här rummet. Vi är tillsammans och du är tillsammans med oss, Jesus Kristus. Där två eller tre är samlade i ditt namn, är du mitt ibland oss. Där du lovat, Herre. Så nu ber jag, Jesus Kristus, kom och avslöja lögner som finns i våra liv. Lyft av det, Herre, och så talar du din röst istället. Och så ber att vi får ta konkreta beslut just nu av att jobba för en starkare gemenskap. En kultur av stark gemenskap i den här församlingen. Där vi på riktigt lyssnar på varann. Där vi kramar om varandra, där vi pratar med varandra, där vi frågar hur det är, där vi lyssnar på svaret, där vi ber för varandra. Där vi ringer varandra i veckan. Där vi skickar sms och uppmuntrar och peppar varandra. Gud, jag ber om det. Där vi vågar bjuda hem varandra utan att tänka för mycket på hur kommer det bli. Blir det pinsamt? Blir det svårt att ha ett samtal? Vi har inte så mycket gemenskap. Gemensamt, hur ska det bli? Låt alla sådana lögner bara dö nu i Jesu namn. Och låt oss bli en församling som kämpar för gemenskap. Som kämpar för en ny kultur. Det ber jag om, Herre. Och låt oss inte vara blyga nu, Herre, när vi söker dig, utan låt oss göra det fullt ut, Herre. Låt oss dra våra lasersvärd och kämpa för gemenskap, Herre. Kom, heligande. Kom, heligande. Och jag ber också att du kommer här och slåss för våra äktenskap. Jag ber att du kommer här och slåss för det som har dött ibland emellan oss kanske som par. Jag ber att du kommer, Herre, och väcker det till liv igen. Gud, kom in i de äktenskap som kämpar just nu, Herre, i det här rummet. Kom du, Herre, med nytt hopp. Med nya vägar, ett nytt sätt att nå fram till varandra, Herre. Där man är nära att uttala orden, nej, men det är för sent, så ber jag, nej, låt oss inte säga det. Låt oss säga, Gud, kom till vår räddning. Kom och grip in, Herre. För ditt namns skull. Yes, see.